Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag men valde därefter Säkra Larm. Vi gillade Säkra Larms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna, samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Larm. Besök säkralarm.se, du med!
Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Men innan vi kör igång med det så har jag faktiskt ett riktigt, riktigt fint erbjudande till er ifrån Jace som är ett svenskt varumärke och som har funnits på marknaden sedan 2006. De tillverkar hörlurar och högtalare och min personliga favorit, ja det är deras multiroom-högtalare S-Living Flex. Den har ett helt grymt bra ljud och är både enkel och smidig att bära med sig ut på altanen, balkongen eller varför inte till poolen. Nu är det så att jag har lyckats få loss en helt otroligt bra rabatt på hela 40%. Och för att ta del av detta erbjudande, då går ni in på www.jaceheadphones.com och anger koden 2LATAR. Detta gäller fram till och med den 31 juli 2022. Så missa nu inte detta erbjudande, kära lyssnare. Men nu kör vi denna veckas gäst. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, Två låtar och en kändis. Veckans gäst har i fotbollssverige gjort sig känd såväl som spelare, styrelseledamot, klubbdirektör och sportchef och då främst i Djurgårdens IF. Han spelade på elitnivå i 10 år i bland annat AIK, Djurgården, Vasalund, Väsby men hade också en proffsejour i portugisiska Braga. Hoppas jag att jag uttalade det rätt där. Efter den avslutade karriären som spelare är han nu mer känd som Superbosse som är Järnkaminerna och Djurgårdens IF personifierad. Nu, kära lyssnare, så låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Bosse Andersson.
Tackar. Härligt att vara här.
Ja, det är väl jag som ska säga så.
Ja, det är skönt att ha en göteborgare i Djurgårdens kansli, eller hur?
Ja, helt fantastiskt att få komma hit, måste jag säga.
Jag har inte sett så glad när du hade Djurgårdströjan på det. Va?
Det var
du passar i blott.
Ja. Ja, men ni har en härlig atmosfär här.
Ja, verkligen. Vi är en stor klubb i fotbollen. Vi är en fotbollsklubb med herr och dam och pojk och flick. Vi har ungefär 2,500 barn som är aktiva spelare i Djurgården. Och vi har ett damlag och ett herrlag i Allsvenskan. Och sen har vi... Ja, vi är en fotbollsklubb. Det är viktigt med allt vad det innebär. Elit, bredd, pojk och flick, herr och dam. För 2 år sedan innan pandemin så har vi suttit på 3 olika ställen. Så skulle vi flytta till ett och samma ställe allt under ett tak och det var en dålig start eftersom coviden kom där Och precis när vi skulle flytta in så bröt vi verksamheten att man skulle undvika att vara på kansliet nästan 2 år. Så att när vi väl är på plats nu så har vi en otroligt härlig... Vi har otroligt mycket bra människor som jobbar i Djurgården för att utveckla klubben. Och vi har en härlig anda både på och utanför plan. Och, så det är väldigt kul att komma till jobbet. Och de som kommer hit blir lite tagna av att vi har en härlig harmoni.
Verkligen. Du, vi ska komma in på det, mer med det senare. Men jag tänker att jag måste ju först och främst fråga, hur står det till med Bosse en dag som denna?
En dag som denna så är det ganska intensivt. Att vi ska åka till Kroatien imorgon och spela Europa League-match. Vi ska åka med ungefär 50 personer som åker ett chartrat plan imorgon bitti. Och då är det alltid lite stirrigt. Det är liksom mycket saker som ska med, personer, det kan vara sjukdomar, vilket lag ska åka, spelare. Vi har otroligt mycket resande djurgårdare som åker ner. Vi är begränsade med att vi får 500 biljetter och vi har väl ungefär 700-800 till som inte har biljetter som kommer vara på plats. Vi har varit ute och tittat och sista träningen i förberedelserna. Vi vet att det kommer att bli extremt varmt. Vi kommer att möta ett tufft lag och det är det som är lite gräddet på moset. Ja, du är blåvitt supporter. Du kommer ihåg de här resorna på dels på 80-talet när man spelade UEFA-cupen och blev mästare och framförallt också under 90-talet när Göteborg gick till gruppspel i Champions League. Och vi har väl en sån här liksom förväntan eller liksom att någon gång knäcka den här koden att lyckas i Europa. Vi har inte gjort det riktigt. Så att vi känner oss väl förberedda. Vi vet att vi kommer att få möta ett tufft motstånd som är tuffa och hårda i en liksom... i ett klimat där det är väldigt, väldigt varmt och en fotbollsplan som är speciell och tuff att spela på.
Absolut. Du, som sagt, vi ska prata mycket mer fotboll, men det är så här att den här podden, den handlar ju faktiskt också om ämnet musik, som är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt, tänker jag. Hur berör musiken dig rent allmänt i livet?
Nej, men musik har man ju alltid när man åker bil. Man ut och går, så brukar jag alltid ha musik och Spotify på. Och sedan så är det sådana här moment som jag är ganska mycket på landet och så när man sitter där själv så finns musiken med på ett sätt som när man går ner liksom, jag kommer säkert komma tillbaka till det, men musiken är, jag kan inte säga att den är viktig, men fotboll är viktigt för mig och mycket andra saker. Men musiken är där. Att jag gillar framförallt svensk musik och tycker det är kul när man går på konserter och ser live-framträdande. Och så nästan man önskar att man skulle vilja... Jag var ju totalt talanglös. Jag började spela gitarr när jag gick i 3an, 4an. Men att vara musiker skulle vara någonting som skulle kittla. Eller man skulle vara duktig på. Jag har många människor runt omkring mig som bara tar fram en gitarr. Och då blir det en jävligt trevlig kväll. Liksom.
Ja.
Och det är jag imponerad av.
På tal om en trevlig kväll så tänker jag att om jag säger Roy och Roger har en mack ihop.
Ja, det är ungefär vad jag är uppväxt med. Men jag hade 2 brorsor som hette Sören och Ola som vi drev den tillsammans med. Och det var ungefär som Roy och Roger till exempel. Vi låg vid en stor Europaväg och vi hade mycket folk och kunder som kom. Bensinmack och en liten ICA-butik.
Jag tänker också på ett helt annat scenario faktiskt. Året är 1990 med Roy och Roger.
Ja.
Säger det dig någonting?
Ja, det var VM i Italien. Om jag spelade i AIK. Jag fick ett mitt namn egentligen. Superbosse kom därifrån.
Att, ja. Jag lägger till Italien så kanske det för dig närmare.
Ja, alltså...
Jag har pratat med en person som säger att... Ja, men du kan ju hälsa honom att Roy och Roger var ju trevligt 1990 på ett läger med AIK.
Okej, nu fattar jag. Nu fattar jag. Nu, ja.
Roy och Roger har en mack ihop. Roy och Roger har ett liv ihop. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans.
Det var ju inkilningen. Ja, då var det Roy och Roger att jag fick... uppträda det. Jag tror det var tillsammans med Leif Olsson i Degerfors vi fick köra Roy och Roger. Det stämmer det.
Han hade väldigt positivt minne från det. Jag pratade med honom igår.
Okej, okay, härligt. Mm.
Du, utan att du ska behöva tala om vad det är för låtar du har valt nu, så måste jag fråga dig, var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag?
Ja, det var det. Jag var lite förberedd på det, men jag har... Nej, men för mig är det så här, jag är ganska stolt över min hembygd. Och det är viktigt, vänner och vad man har växt upp. Det är viktigt. Och sedan så... När man kommer upp i åren så reflekterar man lite grann över livet. Så det finns två låtar som... de kanske inte är många höjer på ögonbrynet på valet. Men för mig, om jag kommer ut i landet eller, så är det några låtar som passar mig. Som jag tänker själv på i texten. Att ja, fan, det där är passande mig och det berör mig och jag har med mig det. Så att, men det är två lugna låtar. Men om jag kommer där och ligger en kväll på hösten och man kanske har förlorat, så är det garanterat att jag har lyssnat på den.
Härligt, det ska vi höra sen vad det blir för någonting. Du är ju som sagt var född och uppväxt i Rö, en ort som också Björn Valdegård och Lasse Nyström kommer ifrån.
Ja, det stämmer. Det var ju mina barndomsidoler. Och du har förberett det bra. Björn Valdegård var ju världens första världsmästare i rally. En bondkille som var duktig att köra bil. Han tillsammans med en kille från Rimbo som hette Helmer tog en Volkswagen och åkte ner och körde Monte Carlo rallyt och vann det. Sedan blev han rallyförare, det förändrade ju hans liv. En helt okänd kille kommer ner och vinner Monte Carlo rallyt och blev ju proffsförare i rally där han egentligen, om man summerar det så vann han ju Safari rallyt 5 gånger och mängder av olika rallyn och bodde du i byn och du såg det där när du, nu har han en dotter som är lika gammal som mig som vi har växt upp tillsammans och gått lekis ända till gymnasiet och mycket tacka henne för att Marika där att jag kom ut med kompetens eller godkända betyg, så var det en häftig resa att vara med. Och sen min närmsta granne då som hette Lasse Nyström blev Europamästare i rallycross 4 gånger. Tyvärr så vann han aldrig SM egentligen för att han var överlägsen och sista tävlingen så fick man dubbla poäng och jag tror han ledde 3 eller 4 år inför sista tävlingen och jag var med på någon av de där sluttävlingarna uppe i Hedemora när han ett år gick växelspaken av och ett år så volta han i första kurvan i startkurvan. Så att, men Europamästare 4 år och de är ju framförallt kända för Björn och Lasse att de tog Porsche till Sverige och gjorde det känt för det är ju liksom rallycrossen var ju grymt stor alltså på 70-talet, mitten av 70-talet så var det ju folkfester det skrevs ett reportage om för några veckor sedan uppe i Uppsala så var det en bonde som byggde en crossbana uppe i Vändel, där var det 25-28 tusen på rallycross i 77-78 och då tävlade Lasse Nyström i en blå Porsche sponsrad av Hemglass och Björn Valdegård i en gul Porsche som sponsrades av Gillette det var grymt häftigt att vara med på den resan. Man fick åka med på tävlingar och vara med i depån och så framförallt den här förberedelsen när man såg hela gänget och mekaniker från byn att liksom förbereda sig, stack iväg på torsdagskvällen med husvagn och den här tävlingen som då av träning och kval och finalen på söndagen.
Och med denna uppväxt med rallycross så blir det ändå fotboll som sport som ligger Bosse Andersson varmast om hjärtat.
Ja, det var ju två saker som egentligen man kunde spela i ett samhälle som det var idrottsföreningen. Den var ju knutpunkten. Ja, affären var ju så att säga navet i samhället där alla möttes och så var det ju idrottsklubben och då kunde man spela fotboll och man kunde spela pingis på vintern och det var ju det vi höll på med och så att jag var mycket på fotbollsplan när jag var lite. Jag hade väl inte den tanken, men någon gång så i de här besöken på affären så, och stoppen så varför jag blev djurgårdare var på att det stannade några djurgårdsbilar, stripade Djurgården på slutet av 70-talet, Opel Ascona. Det var kända fotbollsspelare på den tiden. Tommy Berggren, Tommy Davidsson, Anders Grönhagen, Kurt Olsberg, Kjell Samuelsson som stannade. De skulle upp på ett... Djurgården hade ett sommarläger uppe på Bonnesö. Och det mötet, det gjorde mig till djurgårdare. Det stimulerade mig för att bli fotbollsspelare. Men någonstans så kände jag väl att tack vare att vi hade bra tränare och ambitiösa spelare som ville någonting, så tränade vi väldigt hårt. Och då upptäckte man att man hade ganska bra talang. Så att jag bestämde mig någonstans när jag var 14-15 år att jag ska jävla ge det här en chans. Och många som växte upp, som såg mig i samhället, så var jag ute och sprang. Jag var mycket i rörelse och jag hade väl en beslutsamhet och hade klara mål. Och jag är väldigt stolt och tacksam att man börjar en liten by längst ner i seriesystemet och får uppfylla sina drömmar att spela allsvensk fotboll och även kunna komma ut och spela i ett annat land.
Mm, verkligen. Du, vi ska inte gå alla händelserna i förväg här, för jag måste också få fråga dig vilket som är ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg från en tidig ålder.
Det musikaliska, det är väl klart man hörde Pippi Långstrump och Astrid Lindgren när man var liten. Men jag tror att det första musikaliska minnet, jag är ju född 68 och var 6-7 år, så var det ju ABBA i Waterloo, 74 i Brighton. Det tror jag är liksom det där starkaste det kommer upp. ABBA som då var och från 74 och den utvecklingen. Och jag tror många i min generation har nog velat vara Björn eller Benny och tjejerna Agneta eller Anne-Frid, och man har härmat dem på klassens timme eller någonting sånt där. Och det så även jag.
Absolut. Ja, vi är i samma generation, så det där känner jag igen faktiskt. Absolut. Då är det också så här att då tänker jag, vilken var den första plattan, för det får man säga om man är i våran generation, som var det som du köpte för egna pengar?
Mm. Nej, men det var jävligt stort att köpa en LP. Att man att liksom, det var det liksom, och få det där omslaget, ha den hemma i hyllan och jag hade väl en halvhyfsad stereo som man liksom, man kände sig jävligt stolt när man hade det där, man var vårdare i det där skivomslaget. Men mina första skivor så hade jag, så var det väl ABBA, och sedan så har jag ett starkt minne av att Magnus Uggla som kom med sin där också i slutet av 70-talet. Vi har vår tid nu. Vår tid nu. Vi har vår tid nu. Vår tid nu. 1977. Men framförallt Kiss, de omslagen och just hur de var sminkade och kanske inte så bra musik, men däremot så tyckte man att det var häftigt. Och det, Ted Gärdestad också som jag gillade och köra på klassens timme.
Mm. Ja, det är härliga minnen.
Ja, verkligen.
Ja. Du, den här uppväxten, den tar dig så småningom ifrån grundskola och gymnasium till att bli polis.
Mm. Nej, men det är varför jag ville bli polis. Det var ju så, fotbollsspelare på den tiden var inte så att man hade, det var ett yrke som det är idag. Det var ju en del gräddet på moset. Man hade ju ett jobb och sen spelade man fotboll, som i mitt fall i allsvenskan. Man måste ju ha någonting på sidan om. Och eftersom jag hade jobbat i den här bensinmacken och växte upp med det, så är det ju rätt mycket saker som har hänt i samhället idag med att vi var ju en bensinmack som var SO. Och det fanns en i Norrtälje, det fanns en i Röda jag växte upp, och så fanns det en i Gottröra. Och polisen tankade hos oss. Och det fanns ju inte så att, ja, då stängde ju bensinmackarna klockan 7. Det fanns inte sedelautomater, det fanns inget konto, att man kunde köra på konto. Utan det var ju betjäning och då var det ju så att eftersom vi bodde ovanför butiken så var det ju saker, nätterna så ringde ju polisen och sa kan vi stanna och tanka och etc. Och då sprang man ju ner i pyjamas och slog på pumparna och tyckte man ju det var jävligt spännande när polisen stod man tog betalt och så löste man det och klockan var 2-3 på natten. Och så att det blev väl liksom egentligen en pojkdröm att fan, det ska jag vilja pröva på. Så det fanns ju med mitt medvetande. Och sen var det så att jobba hemma hos morsan och farsan med brorsorna och sådär. Liksom, och vi visste väl att framtiden är väl tveksam om man ska dra om motorvägen. Så tänkte man måste hitta på något, göra något vettigt. Liksom. Så sökte jag ett antal skolor. Jag sökte GH, jag sökte polishögskolan och så hade jag klarat alla tester. Och så kom jag dit till polishögskolan som började tidigt i augusti. Jag tänkte jag börjar där och kollar hur det känns. Och så träffade jag en klass med göteborgare som blev mina vänner. Dan Joelsson och Håkan Bredinge som var 6-7 år äldre än mig. Och de var otroligt tajta, lite idrottsintresserade. Tyckte det var kul att jag spelade. De tog hand om mig. Dels att jag klarade skolan. Men det blev vänner för livet. Och i den klassen på 22 pers så var det ju människor som inte var så jävla... I skolan, man kom från olika åldrar. Det blev en jävla härlig miljö. Jag lärde mig extremt mycket där. Att möta människor och livet. Att liksom, ja, att man kan, samhället är ganska tufft och det är många som far illa och man blir ganska ödmjuk för det. Men jag jobbade där. Skolan var ju 3 år. Vi var ute på praktik senare och så kom vi tillbaks med samma klass och gjorde avslutningen sista halvåret. Och så blev man en klar polis och jag jobbade i Vällingby. Jag var absolut ingen topprekrytering inom polisen. Men det var nyttigt för mig, men jag fick vänner för livet som kanske inte har det. Man bara pratar fotboll liksom, utan man hade polisen och man hade fotboll. För mig passade det jävligt bra att liksom... Att det var en kombo. Idag är det bara ett yrke. Antingen lyckas man och då blir det mer dramatiskt. Och tacksam för att det fanns den här hybriden.
Mm. Det var ju någon journalist från Göteborg, Mats Härd tror jag. Han åkte väl med dig som polis, va?
Det stämmer bra det. Mats Härd var ju på Svenska Dagbladet och var ju en ganska sådär dryg journalist som man sällan fick några sådana här poäng i Svenska Dagbladet. Alltså 1, 2, 3. Och så kontaktade han mig 1995 där och så skulle han göra ett reportage inför ett derby. Då hade de en mittback som hette Anders Hjelm som spelade i AIK och han var brandman. Så Mats skulle följa med en dag på jobbet med Anders Hjelm och sen var jag forward skulle spela mot Anders Hjelm då. Och då var jag polis så att han bodde ute i Backlure ute i Hässelby och så sa han att jag sa till min chef att jag kommer ha en från Svenska Dagbladet med mig. Så här. Ja, då fick jag åka med chefen. Jonas Palm var yttre befäl och sen och så fick vad heter det, Mats åka med i baksidan. Så klockan 12 hämtade vi han i Hässelby. Och precis när han satt i bilen så var det skottlossning i Akalla. Och det var skarp information. Det fanns ju inte mobiltelefoner heller. Inte i varmans hand i vilket fall. Utan det var, larmet hade kommit in till 112. Och att det var en som ringde och då, som var skjuten. Och så hörde man skott i bakgrunden så blev det tyst. Så det var ju ganska... stark, alltså, ja, det här var ju på riktigt i ett höghus i Akalla med 2 utgångar och det blev en jäkla insats och för Mats så blev det där en chock att han från tagit morgonkaffe till Hässelby i lugn och ro och sen bara sätta sig i bil och så är det 2 människor som är mördade några kilometer bort. Och det gjorde att jag blev bjuden på Mats Härds 40-årsfest. Blev nästan lite vänner. Och högst flux så börjar man få lite betyg i den Svenska Dagbladet. Aldrig fått en 1, 2 eller 3. Så att jag tror det är något starkt minne för Mats och även för mig. Och det var helt... Rubriken var det bästa. Det var att det var en bild på mig med ett draget vapen och så stod det mord en del i vardagen. En del av, och då, mina kollegor de satte upp det där. Det här har jag aldrig sett en död människa eller aldrig varit ute och jobbat. Det är reta galfe mina kollegor. Så det är en av de skönaste rubrikerna jag har haft som jag haft med mig.
Ja, det låter ju verkligen helt unikt. Du... Har du haft glädje i din nuvarande roll för att du har liksom varit polis i den här utbildningen?
Ja, det sa jag det absolut med människor. Jag vet vad som är rätt och fel. Och framförallt också juridik var ju väldigt viktig. Idag har jag med mig juridik fast jag har en duktig jurist bredvid mig. Jag förstår det där med liksom... Så det är en gedigen juridikutbildning man får. Så det är absolut jag med. Men framförallt så kanske situationer, att man har varit med i situationer som har varit tuffa, och att man kan vara kanske coolare än man har upplevt saker, som så får man en vidare bild. Och men framförallt att man med ödmjukhet, att det är en tuff värld ute i samhället på, och den har blivit ännu tuffare, och jag beundrar polisernas arbete och miljö. Det är ingenting jag tror det är tuffare vad jag hör idag med mina gamla kollegor.
Verkligen, verkligen. Du, jag har hört också att det gick brådskande till när du skulle hämta ditt polisdiplom en gång i tiden.
Ja, absolut. Det var det. Jag missade flyget från Gotland. Och det var examen i stadshuset. Jag skulle åka tidigt flyg, och vi hade gjort en bra seger och vi hade varit ute och firat den. Flyget gick tidigt, och jag vaknade efter att flyget hade gått, och det är klart att det ställde till lite grann. Men Tommy Wahlgren gjorde ett fantastiskt jobb. Han jobbade på Svenska Spel, eller om ni kommer ihåg det här, Ken och Tommy Wahlgren. Han var ju också djurgårdare, och jag fick åka med i cockpiten med planet som gick 8. Så jag räddade, jag kom precis in i stadshuset i sista stund och tog polisexamen. Men ja, det var stress med hjärtat i halsgropen.
Det hörde jag från Pelle Kotschack.
Ja, det är bra det.
Som för övrigt bara hade väldigt mycket gott att säga om dig.
Ja, men jag har väldigt gott mycket att säga om han. Vi har haft en ynnest att få lära känna Pelle. Det sa vi när jag kom till Djurgården 94. Så har vi... Ja, vi pratar i stort sett varje dag, och han är en fantastisk person och människa som har förhyllt mitt liv på många sätt, och vi har upplevt mycket tillsammans. Det är en otroligt härlig kille och gör mycket nytt i Djurgården, och som ambassadör och tar vara på en historia, en förening som Djurgården som har en lång historia. Så gör han på ett fantastiskt sätt, och vi tillsammans brukar ju spela in julkalendern tillsammans som vi gör där. Vi har extremt härlig kille som vi pratar varje dag, men egentligen är det Djurgården som berör, men det är en otroligt fin vän.
Du, någonting som berör, det är ju så här att när man ska göra de här gästerna som jag gör, så gör man ju givetvis en liten koll på nätet och sådär, va? Och då måste jag ju säga att ett brandtal som du höll, som jag kunde se på YouTube, alltså det tyckte jag var mäktigt.
Ja,
faktiskt.
Ja.
Även om inte jag är djurgårdare, jag är ju göteborgare, men det var ju precis som att du satt och snackade till mig liksom. Ja. Man fick den känslan, va?
Ja, men vi hade en jävligt tuff tid i Djurgården när jag hade jobbat en period och kommit tillbaka. Och är det någonting som en fotbollsklubb har en brist på, det är att man har tålamod. Man förlorar fotbollsmatcher och liksom sådär. Och vi hade väl kommit en bit på väg när vi hade gjort att vi hade kontroll på ekonomin. Och de beslut som vi fattade, och det kunde vi ta med egna. Att det är ganska lätt att bli populistisk, man ska bli det. Vi var ganska jordnära att tala om hur det var. Men om vi håller ihop det här och jobbar på, så kommer det att komma framgångar en dag i tiden. Och det var väl det. Men jag har tittat på det där igen, och det är fan så bra sagt alltså, och bra gjort att vi fick med oss det. Och sen att vi någonstans där borta har fått de här framgångarna. Dels har vi idag är Djurgården en klubb som mår väldigt bra ekonomiskt. Vi har en otroligt stor organisation som jobbar. Vi har 40-45 personer som jobbar på kansliet. Vi har en trygghet med ekonomin. Vi kan fatta våra beslut själva. Vi har också haft framgångar med att vi har blivit svenska mästare. Vi har kommit till Europa. Vi har vunnit cupgulden. Och hade du sagt det då, det hade jag inte trott själv. Men modet att säga det, att det kommer att komma om vi håller ihop. Det kan bli några tuffa år till, men vi håller ihop, vi kommer att vinna fotbollsmatcher, vi kommer att förlora matcher, men någonstans där. Och jag kollade på den där, för jag fick det, var flera som hade reagerat på när man hade fått lite distans till det, och jag gjorde också det när vi hade vunnit SM-guld, så var det en grej som någon tyckte att jag skulle göra. Men att orden blev rätt, och att det blev det som vi sa, om vi jobbar hårt tillsammans och vi gör det tillsammans, så kommer framgångarna. Sen att det var ja, det var väl lite Trump och liksom som var inspiratör att man har talat nationen, och det var några som reagerade, men jävla härligt gjort det faktiskt.
Ja, men jag tyckte ändå, alltså vilken cool grej att gå ut och säga någonting som i stort sett identifierar hela klubben och klubbens känsla. Vart är vi och vart är vi på väg? Det gick liksom inte att misstolka när man hörde det här.
Nej, men då ska jag säga så här att om Djurgården fotboll idag har 21-22 000 medlemmar. Alltså utvecklingen har varit att vi har ökat medlemsantalet med 7-8 000 de sista åren. Vi har haft säsongsbiljetter som vi är uppe i 12 000 säsongsbiljetter. Vi hade en arena här borta på stadion som tog 12 000. Och sista matcherna efter coviden så har vi nästan haft på 10 matcher 20 000 biljetter ute till varje match. Så det är en extremt intresse, utveckling som Djurgården har haft. Och det är klart att det är jävligt ballt att vara en del av det. Men det tyder på att vi har en bra organisation som tycker det är kul att jobba, gå till jobbet varje dag, jobba hårt och göra det tillsammans. Mm. Och en klok och en sund styrelse som inte tar förhastade beslut eller populistiska beslut. Utan vi kan fatta våra egna beslut. Vi behöver inte gå i mössan med hand till någon annan. Eller att vi är det någonting som är bra för Djurgården eller något, då kan vi fatta de besluten och lägga de resurserna på det. Och sen handlar det ju om att jag är tacksam. Vi har ett starkt förtroende. Både Henrik och jag som det känner man ju. Men det är också, det ger ju ett jävla ansvar på en. Att jag känner ett tungt ansvar varje dag liksom, för att liksom utveckla klubben eller vad som händer. Det händer ju saker varje dag i en fotbollsklubb. Och det är ingenting jag säger så här, jag klappar mig för bröstet och säger fan vad bra vi är. Utan det gäller bara att jobba ödmjuk, kavla upp armarna, jobba stenhårt varje dag. Och vara förberedda för de utmaningar som kan hända.
Mm. Och verkligen i dessa tider också, där jag tycker att skapa kontinuitet och familjekänsla i en klubb i en tid där det är spelarnas marknad med dessa agenter och hit och dit. Det är en jäkla utmaning alltså.
Ja, absolut är det det. Det är, som jag sagt, på jämfört med dig själv spelar fotboll och den utvecklingen fotboll idag är ju det är så mycket pengar involverade, det är så mycket parter som är involverade. Men för mig är det viktigt att leva nära spelarna, vara rak och ärlig. Är det någonting som är bra för spelaren, bra för Djurgården, om man hittar den symbol, ja, vi vet vår roll i näringskedjan. Vi kommer att, vår lycka som vi har gjort är att vi har tagit hit spelare som har kommit till Djurgården, utvecklats och sålt vidare. Det har gjort att vi kan ha 40-50 personer på vårt kansli. Vi kan ha den organisation vi har. Det är liksom, men sen ska inte alla pengar och det, utan vi har varit skickliga på att vi satsar en del. Givetvis så är det ett mervärde att ha ett bra lag, men det måste ändå finnas spelare som kan utvecklas och gå vidare. Det där är en svår balans att liksom omsättning av spelare. Men vi tycker också det är viktigt att du har kontinuitet i spelare som kan vara här över tid. Och det är liksom, då bygger du en kultur och en anda, en familjär. Det är viktigt för oss i Djurgården att vi har ett lag som är tillgängliga, öppna. Vi har en träningsanläggning där folk är. Vi hade 200 pers där idag som var där och tittade på Marcus Danielssons första träning. Och tittar på, intresset är enormt för fotboll och beror ju på att vi har bra ambassadörer, bra spelare som är tillgängliga, massor med barn, tjejer som kommer, nya generation som blir djurgårdare, och det tänket har vi med oss, och det är viktigt dels för mig också och för Djurgården. Men det, och när du ser effekt av det, det är jävla härligt.
Absolut. Och tänker också att det handlar ju någonstans om att skapa det här omklädningsrummet.
Ja.
Ja, men för du är ju ändå på plan, du vinner matcherna. Liksom.
Ja, men pengar etc. Jag tror att det bara sitter i omklädningsrummet. Trivseln, stoltheten, tillhörigheten, miljön. Att du känner lugn och ro, du har förtroende. Då kan du utvecklas och laget har den där kemin som du kan liksom ta på den att vi är ett lag. Då är det jävla härligt. Och den känslan har jag nu och väldigt ofta under de här åren. Att lagkänslan och stoltheten att spela för Djurgården. Det är det som avgör, inte vad du har i lönekuvertet varje månad. Det bygger ingen... Du kan ha givetvis att de dyra bästa spelarna, ja, det ger framgång. Så enkelt är det. Men... Jag är inte den typen som tror på det över tid, utan vi kan bygga en kultur och som jag sa tidigare så är det viktigt att ha. Vi har Haris Radetinar som gör sin 10:e-11:e säsong. Vi har väl 5-6 spelare som har spelat i Djurgården mer än 5-8 år. Det är ganska ovanligt om du tittar på, och det är jag väldigt stolt för. Då bygger du en kultur, det gör det lättare för mig. Vad är lägsta nivån i vardagen och liksom du har erfarenheten med. Och har de då varit med på att det kommer spelare från olika ursprung och olika länder och så tar de ett stort ansvar.
Mm, verkligen. Du, vi ska gå vidare lite i andra ämnen här också för att någonstans har jag hört också att du är pedant och har svart bälte i tysk dusch.
I tysk dusch? Hur pedant? Hur menar du med det?
Jag tror att det är Leif Olsson som är lite ironisk här.
Ja, Leffe. Nej, men duscha gillar jag. Det är viktigt att man duschar, det kan jag säga. Och att man luktar gott.
Ja.
Det. Sen kommer Leffe alltid håna mitt klädval eller något sånt där. Och det kan jag håna. Det är en visk skillnad på att komma från Degerfors och komma från, ja, jag kommer inte från Stockholm, jag kommer från Norrtälje. Och Leffe var väldigt noga med kläder. Han har aldrig haft någon som haft så många jeans eller skjortor, och allt köpte han på John och Jonna i Degerfors. Liksom. Det är klart en viss skillnad då, på klädvalet där. Mm. Och han kommer alltid håna mig för det. Men det fanns en bild på Leffe, har jag alltid stuckit ut med det där, men 1990 när vi spelade ihop, och så spelade vi mot Schillaci som var ganska het efter VM, och Roberto Baggio, och då finns det en bild på mig och Leffe tillsammans med de två. Och den var bilden var tagen 1990, och han hade en blommig ful jävla skjorta. Och sen en modemorgon i TV4 så 2018, då hade den kommit tillbaka exakt samma skjorta. Det är jävla härligt. Så han låg före sin tid.
Leffe, underbar gubbe. Du, vi ska ta oss faktiskt tillbaka lite här nu till fotbollen. Därför att bästa minnet ifrån din oerhört långa karriär, både som spelare och ledare, om du fick välja ett minne som sticker ut så där känslomässigt, vad skulle det kunna vara?
Nej, men det är målet i Djurgården, är fullsatt i Helsingborg 1995. Det var seriefinal på Olympia. Det var fullsatt, 16-17 000. Helsingborg hade många profiler, Henke Larsson och Mats Magnusson var säkert med också, men de hade ett extremt bra lag. Vi åkte ner dit med Djurgården och vi var på förhand underdogs, men vi hade gjort en väldigt bra vår och spelade seriefinal. Det var sista matchen på våren, och så första matchen på hösten mötte vi. Vi vände mot Helsingborg och jag gjorde mål efter 23 sekunder. Ett nickmål på Olympia. Vi hade extremt mycket Djurgården, jag klättrade upp på stängslet. Tyvärr så blev det så att Helsingborg vände på matchen och ledde med 2-1, och vi kvitterade till 2-2, och så gjorde jag 3-2 när det var en kvart kvar. Vi vann med 3-2 och gick upp i serieledning. Det är väl det målet jag förknippas mest med. Och sedan så, ja, jag har avgjort något derby för Djurgården mot AIK och även Hammarby. Det är väl alltid såna här stora grejer, och inte alls i samma dignitet när det gäller publik vad det är idag. Men det var ju sådana stora grejer. Och sen mitt första mål när jag kom till Braga i min första match. Och jag gjorde mål mot Benfica. Det blev väldigt omskrivet där nere i vilket fall. Så det är väl de tre sakerna som gjort. Sen är det ju så, när man klättrar i karriären så där, då var det ju jävla viktigt att, hade jag inte gjort det så hade jag inte kommit dit. Och så att det finns ju många sådana enskilda grejer som är viktiga för att man skulle komma dit man har kommit. Sen är det lätt efter, ja, det var härligt att avgöra ett derby eller en seriefinal i Allsvenskan. Men det fanns ju viktiga saker som man gjorde på resan för att komma dit.
Mm.
Och hade man inte gjort det så hade man inte kunnat sitta här och säga att man ska spela Allsvensk fotboll.
Nej, verkligen inte. Du, vi har ju några gemensamma kompisar som är djurgårdare, du och jag. Och jag har ju pratat med några av dem.
Ja.
Ja, och en av dem tyckte att jag skulle säga så här till dig. Om jag säger svensexa i Gävle till dig.
Ja, det har jag varit på.
Ja.
Mm.
Hur gick det till då?
Ja, det gick inget bra.
Aha.
Nej. Vi var på svensexa i Gävle. Och nej, men vi var ett stort gäng för en stor personlighet och jag var ansvarig tillsammans med Peter Gide och vad heter det, och en till. Jag valde att vi skulle åka till Västerås och de tyckte vi skulle åka till Fredrik Jändelit som tyvärr har gått bort. Tyckte vi skulle åka till Gävle. Ingen av dem var med på resan utan det var jag som fick arrangera till Gävle och var ansvarig för kassan, allting. Och vi valde att åka till Heartbreak på ett ställe som vi skulle kunna vara där på och ha trevligt hela kvällen att vi skulle springa emellan. Vi hade väl lite otur i början att vi satt och åt middag tillsammans med vakternas damer. Och det blev fel från början. Jag var ansvarig för gruppen, jag var ansvarig för de kostnader som hade varit där. Och det var rätt många som åkte ut under kvällen. Och jag tyckte de behandlade dem jävligt oschysst och jag kan inte säga att jag var extremt. Jag kände, jag vet vad det som innebär att bli lobbad. Jag var inte urstånd att ta hand om mig själv. Men däremot så kom jag i konflikt med en vakt vid en betalning. Och jag hade oturen att åkte ut bakvägen. Och så blev jag nedknuffad i rännstenen precis 30 meter ovanför polisen. Där de hade tagit två personer i mitt sällskap. Och då sprang polisen upp till mig och de två andra som jag inte vill namnge, de blev fria. Så jag var Cliff Barnes, men jag hade aldrig åkt dit på det sättet om jag inte haft så mycket pengar i mina fickor. Och när jag åkte in på resten, jag ställde en del frågor. Men sen blev det också ett brott i samband med det där som uppdagades senare. Och jag blev frikänd för det, men det blev extremt mycket rubriker.
Mm.
Och det är klart man tar ju illa vid sig och det är för familjen och så. Men ja, jag fick en chock på morgon. Det var ju samtidigt så var det ju Obama skulle bli president. Och jag tänkte, jag fick ju frågan för min mor fyllde 75 år då. Så vi firade den kvällen och då fick jag samtalet att från Aftonbladet och hört att jag hade legat i fyllcell. Och då tänkte jag så här att ja, fy fan, det där är inte bra. Så jag fick ju informera om det. Och sen på morgon tänkte jag undra så här om det här har lagt sig lite grann. Och då var det Obama och mig på morgon vid 7-tiden när jag slog på internet. Och då tänkte jag, nu jävlar får jag gå ut till alla kompisar. Och sen, ja, det blev alldeles uppförstorat för en liten grej. Det var inte bra gjort. Jag gjorde inget brott och jag är inte dömd för någonting. Och man kan lätt hamna i en fyllcell. Och det har jag gjort. Ja, men det var en jävligt bra svensexa. Tyvärr höll inte äktenskapet. Så att, men det var en roligt bröllop. Och ja, ibland blir det fel. Får man ta ansvar för det.
Så är det. Du, nu ska vi ta någonting som inte kan bli fel, tänker jag. För att nu tänker jag faktiskt att vi ska komma in på ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och inte minst med vem. Och varför såklart?
Nej, men jag är jävligt stolt över min hembygd ifrån Rö och runt omkring där i Roslagen. Jag gick i skola i Rimbo, Norrtälje. Jag känner en jävla värme och jag känner också ett ansvar för att jag... Men jag känner också en trygghet i det vad rospiggar är. Att man är stolt över sin hembygd, man värnar om sina nära och vänner är viktigt för mig. Och en låt som jag är väldigt svag för som kommer upp är Mando Diao, Strövtåg i hembygden. Den är en extremt fin låt och berör mig på och där hembygden är viktig. Och jag hade aldrig varit den personen om inte jag har känt tryggheten och fostran i den hembygden som jag växte upp i Rö. Och tycker en extrem igenkänning för mig som person.
Skimmer i molnen och bakom ängarnas gungande gräs. Och med sommar och skönhet och skogsvinds akkord, så min hembygd och hälsa mig glad. Var mig hälsad, men var är min faders skog? Det är tomt bakom lönarnas rad. Det är tomt, det är bränt, det är härjat så kallt. Där den låg ligger bergen var. Men där över går minnet med vinden så svag. Och det minnet är allt som är kvar. Och det är jag som såg en gavel stå vid och ett fönster stå öppet där i. Som piano det gör och en munterbit av en visa med fin melodi. Och det som det vore min faders röst när han ännu var lycklig och ung. Innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst och hans levnad blev sorgsen och tung. Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ner in vid sjön för att höra hans tal om det gamla som gått medan tiden led, om det gamla i allstens dag. Och sitt sorgs och solande svar han slår, men så svagt som det blå vore drömt. Det är kastat för vind sedan 20 långa år. Det är dött och begravet och glömt. Där det kära gestalter och synen nyss, där står tomheten nöde och kall. Och min eviga vaktsång är allt som finns kvar av det gamla i all stängs dag.
Ja, får du en extra känsla för hembygden Rö när du hör denna låten?
Ja, verkligen. Det gör jag. Jag känner igen mig själv. Vackra ord och Fröding som egentligen är en tolkning av. Och jag tror att det finns näs och vatten och skog och allt möjligt. Jag känner när det hände såna här saker. Jag kommer ihåg när Björn Valdegård gick bort. Då spelade jag den här för familjen och det berörde, vilket man hade också med sig på minnesstunden för Björn.
Ja, det är stort.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har också, förutom kärlek till din hembygd, så har jag läst att du har en liten kärlek även till Sydafrika.
Ja, absolut. Och det är tack vare min bästa vän som jag växte upp med, som hette Robert Hermans, han hette Andersson på den tiden. Han fick ett uppdrag, han var väldigt nyfiken, han var totalt ointresserad av fotboll, men vi hade otroligt, och än idag är vi vänner, men vi är väldigt olika som personer. Han är idag en väldigt vd för ett stort svenskt företag här i Sverige och har bott utomlands i 25 år. Han hade en nyfikenhet att åka ut som ung efter han pluggade på högskola och blev chef för ett företag i Sydafrika och inom Gunnebo. Och det var ganska moget beslut. Han var dryga 25 år och sa du får åka till Afrika och ta över ett företag. Och jag hade varit i Afrika, hade slutat min karriär och började jobba i Djurgården, och jag hade varit i Kongo som första land i Afrika och fick väl en chock hur det kunde vara i Afrika, liksom hur råa europeerna hade kunnat vara som Belgien i det fallet, hur liksom ett stort land med alla möjligheter som det finns väldigt lite hopp. Och sen blev det så att jag skulle åka och hälsa på min vän Robert i Sydafrika. Och därav så hade jag en del kontakter innan som jag hade träffat av en slump i Amsterdam och i Ajax. Så jag tänkte jag åker ner och hälsar på Robin samtidigt som jag kan träffa olika personer. Och då hade Robban och jag först varit i Kapstaden och längs Garden Route ner mot Nysna och Port Elizabeth. Det är en fantastisk del av världen. Just den här resan mellan, där är en helt annan bild av Afrika än om man har varit i Kongo eller andra länder. Och det är god mat, det är en otrolig kvalitet, gott vin, ett levande med, självklart att det är kontraster. Och fotboll är ju då ett, över världen var en kommer så är fotboll ett hopp. Det gjorde att jag blev nyfiken på Afrika. Samtidigt som jag såg också möjligheterna att få människor som är duktiga och har sin talang att kunna ta dem till Sverige och som jag har gjort i Djurgården. Då. Och det har gjort att jag tror jag har varit i 18 länder i Afrika sedan 2000, min första resa. Och det är klart att land som sticker ut är ju Sydafrika med stort land med otroligt mycket häftiga saker att uppleva. Och sen blir det ju så att fotbollen ger ju kontakter. Och när jag skulle då åka ett år senare till Sydafrika och skulle åka till Johannesburg, där alla sa att där får du vara jävligt försiktig. Där är det bara rufflare och då ställer man ju upp säkerhetströskeln om man har varit i Kapstaden och tänkte det här måste ju vara som Kongo. Och så kom jag dit en lördag och så skulle jag träffa då människor som hade med fotbollen att göra. Och självklart så i Afrika, om man bestämmer ett möte så får man vara lite open-minded. Kanske det blir klockan 10 utan det kanske blir 2 eller ja, någon, under dagen får man vara. Och det där är jävla viktigt att ta med sig, för man är så som europeisk och lutter så liksom så. Och det där var jävligt frustrerande i början. Man blev ju helt tokig om man hade avsatt en dag och inte blev något möte. Och givetvis så funkar det inte den här gången heller när jag kom ner till Johannesburg. Efter mycket om och men så kom jag till Lutototel. Som var i Johannesburg, i Santon, i fina delen i Johannesburg. Och i det mötet på när jag satt i lobben, då kommer det fram en kille med Adidas skor, leopardbyxor, Adidas, vanliga Adidas träningsjacka och en keps. Och självklart var afrikan då. Och så kom han fram och frågade vad jag gjorde här och vem jag... Ja, så morse, jag trodde han skulle sno min väska. Men han började prata och jag sa att jag höll på med fotboll. Och han hade precis köpt en fotbollsklubb. Och han var där med fotbollslaget. Och sen så pratade vi på ett tag. Och så säger han, hälsa till Carl Philip och Victoria. Ja, så det är inte varje dag jag träffar Carl Philip och Victoria. Men det visade sig att han hade kopplingar. Han hade varit i Sverige. Han tyckte det var fantastiskt med det där hotellet mitt emot slottet. Det var ju Grand Hotel. Och det slutade med att det var, efter en kvart 20 minuter så kom det en till. Och då var det här 2003 och så säger han så här, du måste prata med den här svensken. Han håller på att jobba för en fotbollsklubb som heter Djurgården i Stockholm. Och han håller på att bygga en fotbollsarena. Han är kung. Så vi tre stod där. 3 år senare så spelar hans fotbollslag mot Djurgården på denna arena. Och han var världens största guldhandlare. Och han idag, vad heter det, drev Malodin Sandan som är en, och idag är han ordförande för CAF, alltså Afrikas fotboll, sitter i FIFAs styrelse. Det är klart att sådana kontakter underlättar. Jag har träffat han 2 gånger i livet och de människorna tror att vi är kompisar. Det gjorde att Erik Hamrén fick ett jobb där i Malodin Sandans till exempel.
Vilken story alltså.
Ja, här då kom det ändå så ut som trasan och bananen, så var det vän av världens rikaste människor. Och det är en ynnest med det här med fotboll. För det berör, alltså det spelar ingen roll, rik, fattig eller något. Så är fotbollen det som kan ena en hel värld.
Mm, verkligen. Mm. Det skulle de behöva ha lite mer utav i Ryssland.
Ja, absolut. Jag tror fotbollen är... Det är bara det att när politiken blir större än idrotten så tror jag det drabbar väldigt många idrottsutövare som är fördrövade där.
Mm, verkligen. Du, jag är också väldigt nyfiken på Superbosse. Hur kom detta smeknamnet till?
Ja, det jag trodde du pratade om 1990. Men det var så att det var VM i Italien 1990. Sverige var ju där och hade en inte så där framgångsrik gruppspel med 1-2, 1-2, 1-2. Och blev utslagna och... Sedan var det så att det var ju mycket svenskar som var där nere och tittade och skulle följa laget. Och så var det en kille som hette Mo Jonsson som spelade i Skottland. Och han hette Supermo. Och den tog det svenska AIK då med sig till läktaren då. Mm-hmm. Och döpte om den till Superbo. Och den blev väl... Ja, jag hade lite framgång just då där också, så den blev ganska populär och det blev väl epitetet. Men det kan ju lika gärna komma från en kväll i Gävle eller vad som helst, men det är faktiskt från fotbollsplan det har kommit, så det är jag stolt över.
Ja, det är klart, det ska du vara. Det blev inte landslaget för dig?
Nej, jag var inte tillräckligt bra. Jag kom väldigt långt på min vilja och mål. Sverige hade ganska bra landslag under 90-talet. Så att jag var aktuell där skulle inte vara. Men däremot så var jag väldigt nära en gång att på grund av närheten att jag spelade i Djurgården och skulle åka och spela till England. Men de ringde Dick Lidman istället. Han hade väl lite nära, han bodde i Sollentuna. Jag bodde in i stan då. Så att det var, det har Tommy Svensson sagt till mig. Det var en gång var det nära vi höll på att ringa. Men vi ringde Dick för vi visste att han bodde i Sollentuna. Han hade närmare talande.
Ja. Ja, men du har ändå en enorm vinnarskalle. Det har jag förstått när man har pratat med folk som känner dig.
Ja, jag, det jag brinner för och det jag tycker är kul, det har jag en jävla förmåga att uppnå. Och vad det är, om det är vinnarskalle eller, men jag är jävligt målmedveten, jag är jävligt envis och tjurig. Och ja, det är klart att jag gillar att vinna. om du frågar mina barnkompisar eller sådär, eller under ungdomsåren, eller så, ja, jag var nog hänsynslös skulle jag vilja säga för att uppnå mina mål. Jag hade begränsningar, det fanns de som var i min generation eller de jag spelade med både i lägre divisioner, alltså, som var bättre fotbollsspelare. Men att jag lyckades, ja, det berodde på att jag var lite, jag ville så jävla gärna och gav allt i alla situationer. Och klart, då får man också smälla så att säga. Men det var inte talangen, det var mer att man inte kastar bort det liksom, när man kan påverka det.
Mm, absolut. Ja du Bosse, det var signalen för 5 snabba. Är du redo för dem?
Jajamän.
Då börjar vi med den första här. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Jag gillar att vara bäst bland de sämsta.
Mm. Fulöl och fuldans eller skumpa och rumba?
Ja, det blir nog fulöl och fuldans.
Mm. Åka Vasaloppet med Håkan Mild eller cykla Vätternrundan med Stefan Andreasson?
Ja, det blir Vätternrundan med Andreasson. Det skulle bli en jävla resa. Det skulle ta några timmar tror jag.
Ja. Ja. Vara programledare för Farmen eller Allsång på Skansen?
Ja, jag skulle gärna vilja vara på Allsång på Skansen, men det skulle nog inte bli något bra underhållsvärde. Jag kanske skulle kunna ta på mig en blå kavaj och köra en kväll i juni, men det räcker liksom inte. Men däremot så då får det bli Farmen.
Mm. En simtur med Anna Anka eller en flygtur med Magnus Uggla?
Ja, Magnus Uggla, det är valet. Jag älskar Magnus Uggla och vi har kontakt och jag älskar hans musik och jag gillar han som person, så det är 17 att få göra en flygresa med Magnus Uggla. Det skulle jag älska, än åka med Anna Anka.
Mm. Det var ganska tydliga svar.
Ja.
Ja. Du, nu kommer det någonting här som kommer förmodligen att bli väldigt, väldigt roligt och intressant, därför att din uppgift här nu, det blir att placera ut kända fotbollskamrater som du mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär, och då pratar jag om Snövit och de 7 dvärgarna. Så den första ut här, det blir Kloker. Vem utav alla dina spelare som du har tränat och spelat med skulle kunna få representera honom?
Klok skulle jag sätta Stefan Rehn. Otroligt klok, kunnig, ett otroligt spelsinne. Det skulle vara Stefan Rehn, Kloker.
Mm. Toker då?
Toker, ja, det skulle vara svår fråga. Toker, alltså
man kan vara toker på ett roligt sätt.
Ja, absolut. En spelare som jag gillar och som jag skulle definitivt ha med i ett lag, det är Leif Nilsson. Han spelade i Djurgården och jag lärde känna han i Vasalund. Han är tokig på plan, kunde vara tokig på träning och framförallt en otroligt lojal lagkompis och vän.
Mm, härligt, den fick Leif. Vi tar oss från tokig till Trötter.
Trötter. Ja, jag skulle nog säga att Leffe Olsson var en trött jävel. Han gillade att spela fotboll i mittcirkeln och ut och springa eller förbereda sig. Men nu har jag hört att han springer långlopp eller sånt där. Tänk om han gjort det då. Men han, epitetet var Trötter. Han trivdes bäst att stå och fördela bollar i mittcirkeln.
Ja, den fick Leffe. Vi tar oss från Trötter till Butter.
Ja, Butter, det är, ska vi se här, Butter, alltså det finns ju alltid de som aldrig är riktigt nöjda. Det fanns en som heter Micke Nilsson som jag spelade i Djurgården. Han var aldrig riktigt nöjd och allting, han gnällde det för det mesta. Så att Micke Nilsson skulle få det av mig, men däremot så var han Butter på ett härligt sätt, men han gnällde jämt.
Mm.
Med glimten i ögat.
Ja. Vi tar oss från Butter till dess raka motsats och då blir det ju Glader.
Ja, Glader. Där finns det. Jag har ju spelat med många. En som alltid är glad och som ger energi, det är Glenn Schiller. Fantastisk människa som fotbollsspelare, har ett omklädningsrum eller som ledare.
Jag kan säga att han har fått den ett par gånger tidigare. Vi tar oss ifrån Glader och Glenn till Blyger.
Blyger, det måste vi tänka lite snabbt. Men ta en sån som Niklas Rask. Han tog 3 titlar i Djurgården, 3 SM-guld, 3 cupguld och spelade där. Jag tror just nu, alltså han fattade inte effekten av att han är en av de stora i Djurgården som har tagit 6 titlar. Alltså det är ganska imponerande. Och ja, det var bara som det var liksom. Vi hade en kille idag som var på träningen, Conny Granqvist. Han var SM-guld 1966. Han pratade om det där igen. Jag går på Kaknäs och säger, jag var med 66-erna liksom, och nu är det 2022 liksom. Men Rasken, han bara njöt av det. Och han skulle kunna kliva fram, för han var en riktigt bra fotbollsspelare.
Då har vi den sista kvar här, och det är Prosit.
Prosit, ja, det är Peter Langemar. Alltid sjuk eller skadad och kände efter. Och så han kunde vara på uppvärmningar och så, aj, det funkar inte idag. Så att det är glasklart, och det tror jag, om du skulle, de som har spelat med han, då skulle han få det epitetet av de flesta. Peter Langemar, Prosit, det är klockrent.
Härligt, det var raskt marscherat ändå, får jag säga. Du, vi tar oss ifrån detta scenario till någonting helt annat, för nu ska vi tillbaka till ämnet musik, och då ska vi leka lite grann med Bosses fantasi, därför att nu är det så här, Bosse, att tro det eller ej, men du är i final i Let's Dance. Jag vill veta med vem du hade dansat här och till vilken låt detta nu hade fått utspela sig till.
Oj, oj, oj. Om i Let's Dance, om jag skulle vara med där, då måste jag ha en bra tjej som kan dansa. Då skulle jag nog ta...
Det är viktigt att tillägga här att det är bara fantasin som sätter gränserna nu. Död eller levande, eller vem som, det är vem som helst. Den person du skulle vilja dansa med.
Att vilja dansa med, men om jag ska vinna Let's Dance så måste jag ha en bra tjej som är duktig att dansa.
Ja.
Eller hur? Då tror jag... Ja, Kristin Kaspersen vann. Hon vann ju. Hon har vinnarskalle. Om jag har vinnarskalle så... Ja, då skulle man ju ha henne. Men hon skulle ju få jävla jobba för att få med mig alltså. Och vilken låt skulle det vara? Ja, vi skulle väl köra den där Djungelboken, Baloo där.
Var nöjd med allt som livet ger.
Ja, precis. Ja. Den skulle jag nog hantera av och kunna göra på ett bra sätt.
Var nöjd med allt vad livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här.
Men nu har jag opererat knät också, så nu är jag lite vigare. Så att det är mer hoppfullt än vad jag fått bort artrosen. Så att, ja.
Ja, spännande val. Du, jag tror Tony Irving hade gått igång på det faktiskt.
Jag tror det.
Ja, det tror jag absolut.
Jag känner Tony, alltså. Han kommer från Norrtälje.
Ja, superbosse och...
Nej, det vet jag inte.
Ja, det tror jag.
Jag skulle vilja se, jag skulle inte vilja höra hans omdöme. På det skulle jag inte göra. Jag skulle vara tordang, talanglös och måste röra på höften. Och du, nej, det går inte. Nej.
Du... Vi fortsätter i fantasins tecken, därför att nu ska du ha en middagsgäst.
Mm.
Vem som helst, en person du är nyfiken på. Vem hade det varit? Vad hade du bjudit den här personen på till middag? Och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen?
Nej, men jag har en vän som jag pratade lite grann om, som jag gjort att berika mitt liv. Vi har inte träffat så mycket genom åren. Vi har varit på olika håll, men däremot så har han varit viktig för mitt liv genom att han som jag sa, Robert, som vi växte upp. Vi lärde känna varandra i 8:an. Vi är totalt skilda. Han var 0 fotbollsintresserad, idrottsintresserad, men han var... Vi fann varandra på att vi kanske gillade livet. Vi hade väl ambitioner med livet. Och sedan så har han varit utomlands i väldigt många år. Flyttade hem förra sommaren. Jag känner att vi... fast vi har pratat på telefon. Så jag har hjälpt han i sitt ledarskap. Han har hjälpt mig i mitt ledarskap. Där vi har kunnat haft utbyte. Jag känner dåligt samvete av att vi... Att vi liksom aldrig tar oss tid och tar en kväll och liksom pratar av vad som hände, vad vi har gjort under åren och liksom att vi, bara han och jag. Och då skulle vi nog spela den här låten Ted Gärdestad, Buffalo Bill. För den hade vi alltid på när vi skulle gå ut på, när vi var 18-19 år. Och Robban var dille på Buffalo Bill och Ted Gärdestad.
Jag gör allt vad du säger. Jag gör allt vad du vill. Jag är... Yeah.
den var skulle alltid spelas innan man hoppar in i taxin för att åka in till Norrtälje eller vad man skulle åka eller något sånt där. Men att vi tar tid, jag känner ett dåligt samvete av att vi skulle behöva sitta ner och ta en härlig middag. Och vad skulle vi göra då? Ja, men då skulle det vara tre olika sillar och ett järn. Och så skulle det vara riktigt bra, gärna skaldjur. Robban gillar ju, ja, dels gillar han ju livet med ostron och hummer och skaldjursplatå skulle det bli till middag. Och sedan så något riktigt gott vin och en glass och jordgubbar som efterrätt med allt det innebär med en kaffe och en konjak. Jag har träffat många människor, men däremot så känner jag, som jag sa, jag känner lite att vi skulle behöva träffas mer och sitta ner.
Ja, men vilket härligt val ändå.
Ja, nu känner ni inte Robert, men det är en otroligt härlig kille.
Ja, men jag kan se scenario framför mig att det kan nog bli en trevlig tillställning.
Ja, det kan ju, absolut.
Du, nu ska vi faktiskt ta den här frågan också. Vem skulle få skriva låten eller visan om Bosse Andersson?
Visan om mig? En låt som Lasse Berghagen gillar ju, va? En kväll i juni, den har ju jag satt på kartan och jag tror Lasse Berghagen skulle kunna göra det på ett jävligt bra sätt. Han vet att jag har uppträtt. Jag fick en signerad bok när han släppte sina memoarer. Och han gillar att jag har kört den där kväll i juni. Den har spridit sig lite i sociala medier vid några tillfällen. Jag har alltid haft den när det är party. För att få igång ett party så kör en kväll i juni. Jag har gjort det när jag fyller 30, 40, 50. Kommer jag säkert göra när jag fyller 60. Det är en riktigt bra låt för att få igång människor som är och bli glada och få ett riktigt jävla bra party.
Absolut.
Och kunde man då putsa på den så tror jag det är det bästa som skulle förknippas med mig.
Uppdraget går helt enkelt till Lasse Berghagen.
Ja.
Bra val. Du, nu är det så på tal om val att vi ska komma in på ditt låtval nummer 2 som jag är också extremt nyfiken på att få veta vad detta kan vara, med vem och inte minst varför.
Ja, varför? Som jag sa, man funderar lite över livet och man har alltid med sig sin bakgrund. En låt som berörde mig oerhört mycket, det var ju Sven Ingvars Så många mil, så många år. Där man kan känna igen texten där han... om du ser den där, han visste ju att han var sjuk. Det var ju nästan den sista som de gjorde, med just värmen runt sig med sina musiker, sin son var med. Och den låten lyssnar jag väldigt, väldigt ofta på. Jag känner igen, det är klart att i min resa så är inte att jag stod bakom en gitarr, men jag har rest många mil, många år. Det har fått ris och ros och det har man gått på smällar. Man reser sig, men att det finns en rakhet i det att ja, jag är som jag är. Och att man får vara, ha åsikter och känt mig trygg i de besluten. Så att den älskar jag. Sen kan jag bara, ja, men det är en jävligt fin låt. Och de som såg Så mycket bättre när sonen kom in där, så tror jag inte det var ett öga torrt på någon av dem i tv-tittarna. Den... Så älskar jag den.
Jag står och ser på vägen hit, på dessa år av skratt och slit, från fredagsfest till lördagsdans och sen någon annanstans. Och jag har fått mitt av ros och ris, det är kanske resans pris, men jag aldrig velat vara något mer än bara jag. Så många mil, så många år, från första steg till gamla spår. Men varje kväll i spotlighten känns allting nytt igen. Så många mil, så många år, se här står jag där jag står, en leende och tårögnar här bakom min gitarr. har sett dig från under nu. Med gråa stänk men ändå du. Med några streck i ögonbrån. Men vackrare ändå. Och allt jag gör, gör jag för dig. Som alltid så och hörde mig. Som alltid visste var jag fanns. I kvällens sista dans. Så många mil, så många år. Från första steg till gamla spår. Vi har haft våra tvära kast. Men ändå höll vi fast. Så många mil, så många år. Du var alltid den som såg. En lite blyg, tafatt man. Där bakom min gitarr. Jag står och ser på vägen hit. Ser en mening med att slit. Jag har ett liv att leva för. Och älskar det jag gör. Så många bara rusar fram. Och söker tröst i stoj och glam. Så många jagar stjärn och ljus. Och glömmer sina hus. Så många mil, så många år. Från första steg till gamla små. Allt som växer till något bra. Får ta den tid det tar. Så många mil, så många år. Du måste ge om du vill få. Det lilla ser en enkel natt. Här bakom min gitarr. Och en leende och torrt natt. Här bakom min gitarr.
Men just det, jag tycker den har, man lyssnar på texten, man tar med sig, ser man den också i bild när man ser den här vänskapen, det lite tragiska, tråkiga i, med stoltheten att stå där med sina vänner och göra den, så finns det en igenkänning för mig i det, att en kille från lilla Värmland får en sånt rikt och underhållande liv bakom sin gitarr liksom, och göra det tillsammans med sina vänner. Vänskap är jävligt viktigt, vänner är jävligt viktigt för mig, och att man känner man, det är det som förgyller livet, att göra roliga saker tillsammans med riktiga vänner. Och ja, så att Ja, den jag valde lite mellan den eller om jag skulle ta en kväll i juni, men en kväll i juni är mer en partyhöjande, men den här, om jag kommer ut till landet eller om man är ensam eller om man liksom så där, så vet så vad, finns det stunder som jag lyssnar på den här och tänker.
Ja, men vet du vad, då tycker jag vi gör så här sen, att när vi är färdiga här nu med allt våran intervju, så avslutar vi hela det här poddavsnittet med en kväll i juni, så att du får tre låtar också.
Okej, okay, då blir det party sen. Då blir det lite muntrare.
Då blir det lite muntrare, va? Ja. Du, det är ju också så att du har en fru som heter Kiki. Mm. Som jobbar på Svenska Fotbollsförbundet, och du har en son i IFK Norrköping.
Ja, det stämmer.
Mm. Det var ju faktiskt en stor ära för mig att få träffa Kiki i samband med att jag skulle göra poddavsnitt med Stefan Pettersson.
Då kom du upp i receptionen där.
Då kom jag upp i receptionen där, så jag hade ingen aning om att det var din fru. Ja. Men vi började ju prata lite grann, och hon förklarade då att hon var gift med dig. Och då tänkte jag, men herregud, Bosse Andersson, ja.
En beundransvärd kvinna, va? Måste man säga.
Ja, men absolut. Jag fick ju inte träffa henne så mycket. Nej. Jag pratade med henne en kvart, 20 minuter.
Men du hade gjort en podd med Stefan Rehn precis där. Och då hade väl ni pratat lite om mig. Och det var därför du var tändad i gnistan.
Ja. Ja. Helt rätt. Mm. Stefan hade mycket fantastiskt att säga om dig också.
Ja, jag fick dåligt samvete, för det var precis podd, och så pratade frugan om Kiki. Jag hade precis spelat in en podd där med Stefan Glenn Hussein. Mm. Och jag hade inte stämt av med Stefan och tänkte om han hade hört den. Liksom, om det var det på Stefan och podd, och jag hade precis spelat in det. Så att, men Stefan, jag fick check på de grejerna med Stefan, så att ja, jag körde på lite grann där. Det går i Göteborg, så Stefan är stor i Göteborg, så att det var några roliga historier om det.
Mm, absolut, och jag blev så där, tänkte att ska jag göra Bosse eller liksom, så helt plötsligt så får jag veta att Glenn och Micke ska hit upp och göra det. Nej, tänker jag, herregud, kan inte jag fått vara etta på bollen här? Det är första gången Glenn är etta på bollen.
Ja.
Ja,
men så min son, han spelar i Norrköping istället. Jag tror det är viktigt att man, oavsett, så han har gjort sin egna grej, han gjorde sitt val och åker till Norrköping, han har stark utveckling, han trivs väldigt bra där, och just för han så var det passande, och han kommer vara kvar i Norrköping och framöver, och så får vi se om vi möts, att han Djurgården, Norrköping eller någonting så där fram. Men det är kul att följa hans utveckling.
Mm. Men med det sagt då, så kan jag tänka mig att då blir det ju naturligtvis en hel del fotbollssnack vid köksbordet hemma.
Ja, det blir inte det, tycker jag. Givetvis så jobbar vi med det, men vi är inte så där fotbolls, liksom, jag är inte den som har sett väldigt mycket matcher med grabbarna heller, utan däremot så ser man ju liksom, det är klart att vi kollar fotboll. Det finns mer en förståelse när det är förlust och det är digniteten av matcherna. Det kan det ju finnas. Men däremot så sitter inte vi och vi är inga fotbollsnördar. Vi älskar livet mer än att sitta och snacka fotboll och grejer. Men det är ett bra stöd när ibland går det bra, ibland går det dåligt. Och så finns det en förståelse för det. Och det är väl likadant när det är med landslaget idag i fotbollen. Ja, vinner man inte fotbollsmatcher så får man kritik, och vinner man så är man hjälte. Och det är liksom, man bedöms, och det har vi med oss.
Mm, absolut. Du, på tal om det här med livet, nu blir det en sån här lite djupare fråga, för nu tänker jag fråga dig, vad innebär ordet livskvalitet för Bosse Andersson?
Nej, men livskvalitet är att det finns miljöer där man trivs. Jag gillar ju skärgården. Det är viktigt för mig. Det får en distans till att man är inne, det är min ventil. Att vara ute i skärgården och tillhörigheten där. Någonting som är livskvalitet för mig är viktigt, att du har vänner runt omkring dig och du gör roliga saker. Och har en meningsfull vardag. Liksom. Det är, har man inga vänner och liksom inga intressen. Men jag har fotboll som jag är tacksam för, som jag har varit en stor del av mitt liv, och det har varit mitt yrke. Alla säger, ja, det är så kul att jobba med det som du, ja, intresserar. Ja, visst fan är det, men det är jävligt svårt också. Det är ett stort ansvar och stimulerande, men det är inte alltid man tänker på, ja, men det är min hobby. Ja. Och i det svåra här jobbet så flyter det ju med. Det är ett jobb som du, det är en livsstil, och jag har gjort det väldigt länge. Men samtidigt så måste du bryta av och ha distans och inte göra så dramatiskt och hitta andra miljöer som du får kickar i. Jag har som sagt haft en restaurang ute i skärgården, och man ser unga människor jobbar hårt och och göra det tillsammans. Att känna den här tillhörigheten. Att vad jag gillar med mitt fotbollsjobb, det är att få människor att vara en del av ett omklädningsrum. Vara en del av ett lag som tillsammans uppnår mål med olika typer av personligheter. Och det är en ynnest att få vara med och vara delaktig i människors vardag som kan, från att du blir duktig i fotboll så kan du förändra livet för en hel familj eller på allting. Och det är balla resor som jag tror i efterhand när man väl slutar och tänker fan vad. Man har betytt mycket för många människor som har utvecklats och som kanske har förändrat livet för dem.
Mm, absolut. Du, jag tänker att det finns säkert unga killar som kommer att lyssna på den här podden som satsar på sin fotboll. Vad skulle du kunna ge till de här killarna för råd för att bli en allsvensk spelare idag? Liksom?
Nej, men för det första så tror jag att ingenting är omöjligt. Och då får man gå till sig själv. Att vad vill jag? Ja, men jag vill bli en allsvensk fotbollsspelare. Det hade jag som mål. Ja, jag insåg att jag hade brister. Jag var inte den mest tekniska fotbollsspelaren. Men då får man ju liksom lära sig att, ja, jag fick träna hårt, man fick försaka saker, jag var med kompisar, men jag var ute och tränade, man kanske inte kunde gå ut en kväll när grabbarna, så man hade match, man får ha några såna här normer att liksom att, ja, man kan inte göra allting, man måste försaka någonting för att jobba hårt. Och för mig är det ganska enkelt att spelar du fotboll, ge aldrig upp, jobba hårt, säg aldrig till att någon annan är liksom att man inte platsar eller något, ja, men då Man får bita ihop och göra det ännu bättre, för det kommer en ny match nästa vecka, och ha det här tålamodet. Vi har haft spelare som har kommit hit som jag tycker är viktigt att, och även mig själv, när man kommer upp högre i nivå så blir man ju alltid bedömd. Jag var inte alls lika bra när jag kom upp i AIK, för jag kunde inte vara mig själv. För jag hade gått alldeles. Men så kom jag till Vasalund. Där kände jag att när jag kom från AIK till Vasalund, då kom jag med stora stjärnor. Ja, där kunde jag vara mig själv. Och då utvecklas man som person, och då får man bli ledare. Och det gjorde att jag blev framgångsrik i Vasalund, framförallt då i Djurgården senare. Så att man inte ger upp, att man har med sig fotbollen, alltså, alla kan inte bli som Zlatan, men man kan bli bra fotbollsspelare om man har tålamod. Och det är viktigt för mig att man ser det liksom, om jag inte blir Zlatan, men då lägger jag av. Eller liksom, jobba på. Det kan vara kul att spela din 7-3. Det kan ge dig ett jobb, att du har en tillhörighet. Och du kanske träffar lagkompisar som gör att du får ett jobb eller hittar på ett företag. Jag vet att fotbollen är bästa integrationssystemet, eller viktigaste för samhället. Tänk hur mycket saker som har hänt i omklädningsrummet, vänskap etc., vänner, och som en kreativ miljö som gör att oavsett om man blir bra i fotboll, så kan man, är man en bra lagkamrat, så kommer man att lyckas, kanske inte på fotbollsplan, men man kommer att lyckas som människa.
Mm. Väldigt bra sagt, tycker jag, för det är ju faktiskt så att fotbollen, om man tittar tillbaka själv, då har ju gett en vänner för livet liksom.
Ja. Och det bör ju vara den här tillhörigheten, och vara ett sammanhang där man måste visa respekt för andra, alla. Någon kanske är lite sämre i fotboll, någon kanske är där, men man måste vinna som lag och få den respekten. Det tycker jag är jävligt härligt. Och där kanske samhället idag saknar, man blir så nischad, man ska, ja, man väljer skola etc. och grejer, och det finns inte den här lumpen eller någonting, utan den här tillhörigheten och att möta flera olika typer av människor i livet, det tror jag är jävla viktigt.
Mm. Du, vi börjar närma oss slutet, men det finns ett par saker som jag gärna vill ta upp här. Och vi kan titta, om vi håller oss till modern tid, så kan vi ju konstatera att vi har haft Tobias Hysén här i Djurgården. Mm. Vi har haft Kim Källström, vi har haft Johan Elmander.
Marcus Johannesson
i Göteborg med omnejd. Mm. Som har slått igenom i Djurgården och inte i Göteborg.
Nej.
Nej, alltså, men det här är väldigt märkligt, ja. Tänker jag, att klubbar idag är ute och letar talanger i hela Sverige, och så missar IFK Göteborg både Tobias Hysén och Kim Källström. Och...
Nej, men jag tror det är av tillfälligheter det handlar om. Kim Källström, vi var ju ett lag, jag vet exakt hur det var. 2001 så spelade vi i Göteborg på Gamla Ullevi, och Kim Källström var där och tittade på matchen. Vi spelade en attraktiv fotboll, han hade kompisar i Djurgården, Andreas Isaksson. Och vi hade någon fler spelare i U21-landslaget. Jag tror Kim var väldigt nyfiken på att Djurgården var kanske alternativet. Vi kom tvåa i Allsvenskan den säsongen. Vi hade Stefan Rehn, vi hade många profiler, en bra miljö. Kim hade ju, kan man väl ändå säga, att han hade slagit igenom i Häcken, men Häcken åkte ur Allsvenskan. Och med den kreativa Bosse Lundqvist och det som vi hade i ledarskapet under den tiden i Djurgården, ja, men då matchade vi ett utländskt bud. Och Kim var ju så klok tillsammans med, ja, kanske pappa, Micke Källström och allting. Ja, men han är inte riktigt färdig, han behöver göra ännu större avtryck och kanske ha mer matcher och mer erfarenhet. Och så blev det så att han kom till Djurgården 2002. Vi vann SM-guld 2002. 2003 han var inne i landslaget, och så kom han då till Rennes i Frankrike och hade en fantastiskt lång karriär. Finaste sättet egentligen är ju att han kom tillbaks till Djurgården och avslutade här. Det var ju liksom ett sånt där... Det är någonting man kommer att vara stolt över, att människor som slår igenom Djurgården går vidare och så kommer man tillbaks. Både Andreas Isaksson och Kim avslutade ju tillsammans, vilket var helt fantastiskt. Sedan så när det gäller Tobias Hysén så tyckte jag att det var en jävligt bra fotbollsspelare. Han spelade också Häcken och de hade misslyckats i ett kval. Han hade väl lite var väl inte, som jag sa till Glenn i den tidigare podden, att ja, han hade ingen hög status. Jag tror det beror mycket på Glenn. Vi tyckte att det var en jävligt bra fotbollsspelare. Det var många som hade åsikter om han. Jag hade svårt att få igenom det i Djurgården. Tills den dagen när egentligen han var i Norge, hade skrivit på för Lyn, där vi aktiverade just för att Kim, vi hade bra relation med Häcken. Vi hade gjort Kim Källström som Häcken var nöjda med, och så blev det så att Tobias kom hit, och han hade en ganska tufft första halvår, men egentligen som bröt isen mot den här matchen mot Juventus, som han var grymt duktig, och vi spelade 2-2 borta mot Juventus, och sen rullade det bara på. Han var i miljö där han fick vara lite centrum och inte vara i Göteborg, och gjorde ett fantastiskt 2005 när vi vann SM-guld och cupguld på samma år. Och vi gjorde ju den här klassiska matchen nere i Göteborg som var liksom en gulddelande match, när vi vann över Göteborg borta med 3-1, och det var ganska härligt att se, ja, Glenn och de här som alltså, gladdes verkligen med Tobias, och han var ju ett affischnamn som var extremt stort under de där 2005-2006 och sen han blev proffs i Sandelen.
Mm. Ja, verkligen.
Så vi tar gärna fler göteborgare, men göteborgarna brukar trivas här uppe, i synnerhet i Djurgården.
Ja, men vi hade ju en djurgårdare som gjorde otroliga avtryck i Göteborg också, Stefan Rehn.
Jag tror du skulle säga Micke Martinsson.
Ja, han också.
Ja, nej, men Stefan, men det visste vi ju. Han lämnade Djurgården för Everton, och ni tog tillbaka han, och vad gjorde ni? Gick det gruppspel i Champions League i 4-5 år i rad, vilket är jävligt imponerande. Och ja, Stefan är ju vi tog ju tillbaka han sen. Han kom ju till oss och avslutade karriären, vilket var också jävligt fint, i Superettan när vi låg där, och han kom hem och så spelade han och lag ju av sin karriär med ett SM-guld i Djurgården. Så vi, ja, man kan väl säga att han är, det är synd att kalla han göteborgare, han är uppväxt i Sumpan och en riktig stockholmare, men han bor i Göteborg och han är älskad i bägge både i Stockholm och Göteborg.
Mm, verkligen, en helt fantastisk fotbollsspelare.
Ja, gudabenåd. Allt vad som handlar med boll, så är han ju ett spelsinne som är... Han har ju gått upp några hekto sen han lagade av, men han står alltid rätt oavsett när en boll är inblandad. Mm. Och det är inte många som har den liksom förmågan eller talangen. Han har verkligen det.
Ja, verkligen. Och det får man säga att du har för att få spelarna att lyckas i Djurgården. Du har ju blivit, jag skulle påstå att har vi någon klubbdirektör som är i närheten av Bosse idag? Det har vi inte. Ska jag gå tillbaka i tiden så skulle jag vilja säga kanske Anders Bernmar och de här. Men den typen av ledare, Stig Nilsson och allt vad de hette, de växer ju inte på trän idag direkt. Men du har blivit lite av deras, en modern skepnad av dem, kan man väl säga.
Ja, jag känner mig inte det som det själv, att jag är en stor ledare. Eller liksom, jag känner ju att jag är en profil. Annars hade vi inte suttit här. Att det, så. Men däremot, så, när jag började, jag var ju 30 år när jag blev ledare egentligen och kom in. Jag lärde ju mig extremt mycket på mina, liksom, att jag blev respekterad av vad jag tyckte var storheter i då. Jag har Stig Nilsson i Halmstad. Du hade Gunnar Larsson, Göteborg, Thomas Wernersson som var klubbdirektör, Stefan Söderberg i AIK, Tommy Wiesel i Norrköping, ja, Hasse Borg och sådär. Det är klart att jag är uppväxt och skolad i den miljön, gamla ledare. Det, och jag har ju lärt mig extremt mycket. Och det, vad jag tyckte var jävligt kul, det var att jag kanske hade ett extremt driv etc. under den tiden, och entusiastisk och ingenting var omöjligt. Men att man blir accepterad av de här killarna, det gör ju att det blir lättare för mig. Och jag är jävligt tacksam för att de tog sig, att man svarade telefon, att de respekterade mig fast jag var mycket yngre. Så jag började ju ganska tidigt som ledare.
Ja, verkligen.
Men att nämnas i det sammanhang, ja, det, ja, för mig är de stora ledare. Jag känner mig inte att jag är riktigt där.
Men det är vi många andra som gör.
Okej, du. Ja.
Du, det har varit naturligtvis en helt fantastisk ära att få sitta här. Men innan vi avslutar det så tänker jag faktiskt att jag ska fråga dig hur dina morgonrutiner ser ut.
Mina morgonrutiner?
Mm.
Ja, man börjar ju vakna lite tidigare på morgonen när man blir lite äldre. Mm. Det gör man. Och jag brukar vakna på morgon. Nu är det väl säg någonstans 6:30 mellan 7:30. Då går jag upp och tar en kaffe. Sen öppnar jag upp min data, kollar egentligen alla mina mejl, svarar på dem, får bort alla de där grejerna tills man kommer till jobbet. Så en kaffe, en hönekaka med jordgubbs, filmjölk och havrefras och hönekaka och en kaffe med mjölk, då är jag väl tillfreds för en bra start på dagen. Helst i soffan liggande till med morgon-tv på. Sedan så vill man vara på jobbet någonstans 9:30 och då är jag främst på Kaknäs när träningen börjar, träffa ledarna, spelarna, är där till lunch och sen åker man in på kansliet på eftermiddagen och tar möten, träffar och gör det operativa som administrativa och har sina möten som man har in-house, så att säga.
Mm. En sak som jag fiskade efter det här, det var om kaffet var viktigt för dig på morgonen.
Absolut är det. Ja. Jag dricker lite för mycket kaffe, känner jag. Min kollega Henrik Veden, han har ju slutat dricka kaffe för vi drack för mycket. Han dricker bara te nu, så det är ganska ovant efter dem. Ska jag inte ha? Nej, jag dricker inte. Nej.
Men du, då ska jag be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Och det är med en kaffemugg som det står två låtar och en kändis på. Och givetvis så har du också fått ditt namn ingraverat på den här muggen. Och det här är någonting som alla gäster får.
Ja, vad
och
härligt.
Den hoppas jag att du ska ha som ett fint minne ifrån denna fantastiskt trevliga poddstund.
Ja, verkligen. Det ska jag ha. Det kan bli en morgonkaffe här i morgon.
Ja, det får vi hoppas.
Absolut.
Du, det har varit som sagt var en stor, stor ära att få komma hit och träffa dig idag och dessutom i Djurgårdens högkvarter och känna av er stämning här.
Men du kände att det var en lite skön stämning här?
Absolut.
Ja.
Vilket välkomnande man fick. Det var liksom tjänare.
Ja.
Det var riktigt bra.
Det är viktigt för oss att du ska vara välkommen, inte bara du.
Härligt, det tar jag med mig i den långa bilresan på vägen hem.
Kör försiktigt, hörru. Det är kul att du åker upp för Göteborg för den här stunden.
Ja, självklart. Till er kära lyssnare så hoppas jag att ni finns med oss i nästa gång. Och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute. Hej då.
Hej då. Tack ska du ha.
Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben, han blev ung och han blev fri. Han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna, och så spottade han ut snuset. Sa min sköna, får jag lov, hon var vacker,
Han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och de dansade och sjöng. La la la, 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 la la. Så mindes han och sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smultron röd. Hon var ljuv, liksom en lilja, hennes kärlek var som glöd. Så jag tog av mig min kavaj, sparka av mig båda skorna, och så spottade jag ut snuset, sa min sköna får jag lov. Hon var vacker, jag var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och vi dansade och sjöng. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la la.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.